Nu är vi redo.
Nu är
vi redo. Nu är vi redo. Susanne Sjöström, vi fortsätter på abortspåret. Varsågod.
Jag heter Susanne Sjöström. Jag är gynekolog och obstetriker. Det betyder förlossningsläkare. Jag disputerade i januari på Karolinska institutet. Och nu så jobbar jag som doktor på Danderyds sjukhusen i måndags. Så att, ja, det var därför jag var lite sen här. Jag vet att ni alla är jätteintresserade av den här viktiga frågan, sexuell och reproduktiv hälsa. Och att ni kan jättemycket om det. Dessutom så missade jag Julias inledning. Och jag tänkte börja med att ställa några frågor till er. Om det blir upprepningar så ser jag ju bara att ni kommer ju briljera då. Vi sitter ju här av en anledning. Det är att det dör massor med kvinnor runt om i världen av anledningar som är helt onödiga. Till exempel osäkra aborter. Och då tänkte jag höra om någon vet hur många kvinnor vi pratar om varje år i världen. Lite blyg församling. För det är ju inte så att ingen av er vet, eller hur? 23 000 kvinnor minst. Det finns siffror som säger 47 000. Det finns andra siffror. Siffran är jätteosäker för att det här med abort är så tabubelagt och känsligt. Så är det svårt att mäta. Men åtminstone 23 000 kvinnor dör varje år av orsaker som vi kan förebygga. Har ni någon aning om hur många graviditeter eller hur stor andel av alla graviditeter i världen som man tror är oplanerade? Man tror att ungefär hälften av alla graviditeter är oplanerade. Och många av de här studierna som det här antagandet bygger på kommer från västvärlden. Där tillgången till preventivmedel och kunskapen är större. Så troligen åtminstone hälften av alla graviditeter. Ja, hur kan vi undvika de här dödsfallen då? Medicinsk abort som Jessica pratade om. Superbra. Enkelt, effektivt. Man använder ett eller två läkemedel. Och i de situationer man kan använda båda medicinerna så är det upp till 98-99% säkert. De här läkemedlen behöver inte ens förvaras i kylskåp. Och doseringen är enkel. Riskerna är små i tidig graviditet. Andra sätt som vi kan komma åt det här. Vi kan låta fler än läkare tillhandahålla abort. Då finns det ett begrepp här som används relativt mycket med mid-level providers. Jag har inte riktigt någon bra svensk översättning på det. Och det kan vara vem som helst som inte är läkare, helt enkelt, som utför medicinska sysslor efter träning. Och det här vet vi ju redan. Varför sitter vi här då? WHO har gett ut skrifter. Upps, nu pekar jag fel här. Så, det var här. WHO har gett ut både beskrivning över hur man ska tillhandahålla säker abort. Och, ja, det är den. Och hur då andra vårdgivare än läkare kan tillhandahålla abort. Vi vet att om vi förenklar abort så ökar tillgången till säker abort. Ändå sitter vi här idag. Ja. Barriärerna till abort då. Lagar. 66 länder tillåter bara abort om kvinnans liv är hotat. Eller inte överhuvudtaget. I de här 66 länderna så bor en fjärdedel av världens befolkning. Och vi vet att i länder där lagen är mer restriktiv så sker inte färre aborter. Man kan använda sig av administrativa barriärer. Man kan kräva att kvinnan väntar mellan läkarbesöken, att hon träffar två olika vårdgivare. Man kan ha krav på sjukhus och så vidare. Infrastruktur, ja, men det fattar ni. Finns det inga sjukhus eller finns det inga sätt att ta sig till sjukhusen, då blir det inga aborter. Kostnader. Vi pratar om samhällets kostnader, kvinnornas kostnader. för barnvakt, resor och så vidare. Vi vet också att kvinnor på grund av att abort är så känsligt väljer att betala mer för sina aborter hos en privat vårdgivare eller kanske en icke-utbildad vårdgivare för att slippa risken att bli avslöjad. Det var Jessica också inne på. Kvinnorna har vi pratat om. De saknar kunskap. De saknar medel. Och de är rädda för att bli avslöjade. Vårdgivarna då? Även i länder där abort är tillåten så minskar antalet vårdgivare som kan tänka sig att tillhandahålla abort. Och här i Sverige så har vi ju väldigt mycket uppmärksamhet just nu kring samvetsfrihet eller önskemål om samvetsfrihet. Vi är ett av de få länderna i världen som inte tillåter samvetsfrihet. Och man ser i länder där samvetsfrihet är tillåten att till exempel Italien så mycket som 70% av alla läkare. Alltså, det är det som den här barnmorskan har hävdat, Grimmark. Alltså att man ska slippa utföra en abort och, på grund av till exempel sin religiösa tro. Och det är vanligt. Det är vanligt att vårdgivare upplever att de blir hotade, att deras barn blir hotade. De hävdar sina religiösa, sin tro eller andra anledningar till att inte tillhandahålla abort. Och både det här som framförallt där som kvinnorna och vårdgivarna hävdar, det beror ju på det som vi kallar för stigma som betyder att abort är så otroligt känsligt och laddat. Och det är ju ett socialt konstrukt kan man kalla det för. Ja. Så därför så fortsätter vi att studera det här. Och det här var min avhandling. Jag tittade på perspektiv på abortvård, tillgången på vårdgivare. Med målet att titta på faktorer som påverkar då vårdgivarnas vilja och möjlighet att tillhandahålla abort i olika miljöer. Min huvudhandledare var Kristina Gemsell på Karolinska institutet. Ja, när man disputerar på Karolinska institutet så ingår det 4 artiklar. Jag gjorde de mina första 2 arbeten i Indien. Och då tänkte jag att det kanske var det som var bäst att ta upp här. Så nu ska vi prata lite om Indien. Indien är ju ett fascinerande land. Det är jättestort. Det är jättemycket folk. Många som, när man pratar med indier så pratar många om att det är 2 Indien. Det finns dels det här jättemoderna med storstäder, banker, finansfolk och allting som vi upplever här i väst. Men så finns det också en jättestor del, ungefär 600 miljoner människor som lever i fattigdom på landsbygden. Indien har en relativt sett stor mödradödlighet, 167 kvinnor dör per 100 000 förlossningar. Och 8% av mödradödligheten beror på osäker abort. Sen har Indien ett problem som är speciellt i Sydostasien och kanske extra uttalat Indien, för här fortsätter gapet mellan antalet födda flickor och pojkar att öka, i alla fall enligt den senaste folkräkningen 2011. Så att det fattas jättemycket tjejer. Det här försöker man reglera med en lag som ska reglera då hur man får titta på könet med ultraljud eller blodprover innan barnen föds. Man har i Indien haft legal abort sedan 1971. Det är längre än vad vi har haft legal abort. Och det är tillåtet på ganska frikostliga grunder. Registrerade sjukvårdspersonal kan tillhandahålla abort upp till 12 veckor. Därefter så krävs 2 vårdgivare upp till 20 veckor. Om kvinnans liv, psykiska eller fysiska hälsa är hotad så får man abort. Och det kan räcka att en kvinna säger att jag klarar inte av den här situationen med mina andra barn, jag kan inte försörja barn och så vidare, så får man tillgång till en abort. Och sen också såklart om man har sett att det är en skada på barnet. Misoprostol som vi pratade om, som man använder för medicinska aborter, finns tillgängligt på apoteken i Indien. Här köpte jag en burk över disk. Det är egentligen inte tillåtet, men ja, så är det. Och som sagt var, det kan se väldigt, väldigt olika ut från moderna universitetssjukhus till små sjukhus på vad jag tycker är landsbygden då. Det här är från en stad som jag tyckte var väldigt lantlig. Det visade sig att det var 287 000 invånare där. Ja, det är inte så att man i Indien inte vet om det här problemet. Utan man är jätteengagerad i både att minska befolkningsökningen och att minska mödradödligheten. Läkarutbildningen har ett stort fokus på familjeplanering och abortvård. Man har 4,5 års läkarutbildning och dessutom 1 års AT-tjänstgöring. Vara 2 månader då är obstetrik, gynekologi och stort fokus på familjeplanering. Jag gjorde de här studierna i en delstat som heter Maharashtra. Det är en av de största staterna och i Maharashtra ligger också den största staden i Indien, Bombay, som har åtminstone 20 miljoner invånare. Och det var 2 studier. Den första var en enkät som delades ut bland 2000 AT-läkare, alltså som har gjort sin grundutbildning till läkare och som gör sitt praktiska år på olika skolor runt om i Maharashtra, som var både från städer och från landsbygden. Och vi ville titta på vad de hade för attityder till abort och preventivmedel. Och vad såg vi då? Jo, 95% av alla tillfrågade, de höll med om att osäkra aborter var ett stort hälsoproblem i Indien. Men ändå så var det 20% som inte höll med om att det var okej för ogifta kvinnor att genomgå en abort. 23% tyckte att abort var moraliskt fel. Och det här var det som var mest anmärkningsvärt, att 25% trodde att en kvinna var tvungen att ha sin mans eller partners godkännande för att få en abort. Och det har vi ju sett, lagen är ju rätt generös. Kvinnan kan söka abort själv. Så slutsatsen av den här första studien var att det finns ett motstånd mot kvinnans rätt att ha aborter och missuppfattningar om lagen. Vi blev nyfikna och ville fortsätta. Så vi bestämde oss för att gå vidare med studie 2. Djupintervjuer med 23 läkarstudenter. Också AT-läkare. Också i Maharashtra. Och resultatet av det här var att vi upptäckte att man var rädd för att tillhandahålla abort. Det här påverkades av lagen och av uppfattningen om lagen, av AT-läkarnas kliniska erfarenhet och av traditionella normer i samhället. Här är en student som säger då att there's a fear in society, even a fear in the mind of doctors. Maybe the fear in the mind of doctors comes from hearing about doctors being punished. And the woman fears that if she does this, she will be accused and her family will also be accused. Vad beror det här på då? Det här beror på det här gapet mellan flickor som föds och förväntade antalet flickor som föds. Och att man har 2 lagar som reglerar abort. Man har en lag som reglerar abort och en lag som reglerar den här könsbestämningen och aborterna till följd av att man inte vill ha flickor. Och jag gjorde den här studien efter den senaste folkräkningen som var 2011, när delstaten Maharashtra hade agerat väldigt kraftfullt för att försöka ta tag i det här problemet. De hade också ett väldigt stort gap sett ur ett hela indiskt perspektiv. Och man åkte runt och beslagtog ultraljudsapparater och försökte ta reda på det. Och det var faktiskt så att läkare hamnade i fängelse och fick sina kliniker nedstängda. Och det här ledde ju då till att ingen vågade göra abort. Inga lärare på klinikerna vågade göra abort. Och studenterna, de hade dragit slutsatsen att abortion is banned in India. De blandade ihop de här två lagarna och kunde inte se syftet med att en generös abortlag räddar kvinnors liv. Och blanda ihop det med det här att vi försöker stoppa aborter för att man vill välja pojkfoster. Så att de trodde att abort var förbjudet och slutsatsen var att jag vill inte göra några aborter. Jag skickar hellre patienten vidare och det här var någonting som vi såg otroligt mycket. Inte jag, utan nästa person får fatta ett beslut. Och det gällde såväl yngre som mer erfarna doktorer. Och alla var rädda. Man vågade inte ta några beslut som där man hamnar i en risk att man själv blir drabbad, kanske blir av med sin licens eller något. Ja, så slutsatsen är att läkarstudenterna trodde att abort var olagligt och att de inte ville tillhandahålla abort. Syftet här nu då, det var att titta på faktorer som påverkar tillgången till abort och att förenkla abortmetoderna. Och man kan säga att mina fyra studier här, vi tittade på massor med olika saker och de här studierna från Indien, de kan man säga hamnar på efterfrågesidan. Och varför jag visar den här bilden överhuvudtaget är för att jag vill försöka säga att vi måste se var är vi någonstans, hur ser det ut i våra omgivningar. När jag har hållit på med lite medtech nu så har jag lärt mig någonting som heter get out of the building. Det tror jag det är det vi behöver göra. Man behöver ut, man behöver prata, tjata och inte förvänta sig att folk faktiskt kan det som står i policydokument och så vidare, utan faktiskt följa upp det. Det här är lite slutsatser av hela avhandlingen. Jag förväntar mig inte att ni ska läsa dem. Men det man kan säga är att den här läkarutbildningen, trots att man hade så fantastiskt bra ambitioner på ett nationellt plan, så är de här unga läkarna väldigt, väldigt okunniga. De har inte praktiserat, man har inte sett hur äldre läkare gör. Och det krävs mycket arbete på golvet för att man ska komma vidare. Implementera, heter det, med ett fint ord. Så att slutsatsen är att vi kan liksom inte sluta hålla på med det här. Utbilda, tjata, visa, vara på golvet. För att kunna då minska den här onödiga mödradödligheten. Och sen så visar jag en av oss gynekologers favoritcitat. Mahmoud Fatalla, han var ordförande för det internationella gynekologförbundet. Och sa då att kvinnor dör inte av sjukdomar som vi inte kan behandla. De dör för att samhällena har inte bestämt sig för att deras liv är värda att rädda. Och jag hade inte riktigt tid att skriva någon bra sån här sammanfattning. Det ligger en bunt med avhandlingar där nere. De som inte lyckas få tag på en avhandling kan ladda ner min avhandling på KI. Eller mejla mig så får ni länken. Det var det. Tack för mig.
Tack så hemskt mycket.